Ja, hej och välkommen tillbaka till regional biblioteksstrategi som idag kör en cirkel om författarskapet H.P. Lovecraft. Och har ni råkat ramla in här i del 3 som vi nu spelar in, så kan jag rekommendera att börja med del 1 och sen ta del 2. Men om ni redan har lyssnat på 1 och 2 så är ni välkomna till del 3 som nu där vi ska avhandla det verk som vi har läst, och påminner om en spoiler alert som vi har gjort i de andra också, att om man inte har läst Råttorna i muren som vi har läst, så stäng av och läs den och tryck på play igen så kan ni få ta del av den senare. Vill du börja, Jenny? Som...
Ja, men absolut. Det är jag då som har fått äran att välja vad det är vi ska läsa av Lovecraft, och det finns ju väldigt mycket att läsa. Men jag vänder mig till en otroligt vacker bok som gavs ut på Vertigo för ungefär 10 år sedan. En 600 sidor lång novellsamling som bara heter skräcknoveller. Buteljgrönt, linneklok. Klot och så bara ett sånt där enkelt relieftryck i guld. Den är väldigt snygg. Nu syns ju inte hur boken ser ut när man läser den på webben, eller om man läser den i något annat elektroniskt format. Men vi kan ju föreställa oss att det är just den boken som vi slår upp nu när vi ska prata om Råttorna i muren. I de flesta fall så är översättaren till alla de här novellerna Sam J. Lundvall. Och det var ju då översättaren som tog den här författaren på bredden, kan man säga, till Sverige på 70-talet. Boken innehåller 37 noveller och de är skrivna mellan 1917 och 1935. Och jag valde då en novell att läsa med er som var lite längre. Men jag tänkte att den ändå inte skulle vara för kort. Det finns ju också väldigt korta, fint skrivna Lovecraft-noveller som man kan hitta väldigt mycket att prata om i. Och sen är det också en ganska känd novell, och den är erkänd som en av hans bättre faktiskt. Plus att jag då alltid vill komma åt den här mer... mer en skräckkänsla än en monsterkänsla. Så att säga. Någon slags ancient history är i en blandning av kulter och kulturer genom Englands historia, kan man väl säga. Och jag tänkte mycket på, när jag läste den så tänkte jag mycket, men alltså vad är det som händer? När händer i världen när Lovecraft skriver den här 1923? Skrev han den, och den utspelar sig faktiskt samma tid. Det tycker jag är intressant med hans noveller, att det inte är så mycket tillbaka eller framåt och så vidare. Men man kan säga att i världen så hade det tyska nazistpartiet börjat röra på sig rätt mycket. Sovjetunionen byter flagga, alltså den officiella flaggan blir den välkända varianten med hammaren och skäran. Första världskriget hade ju varit slut i 5 år när han skriver den här novellen. Och i Sverige så är 65 000 svenska arbetare, de är lockoutade, 20 000 i strejk. Det som är lite intressant också, det är ju att även om vi hade haft rösträtt för kvinnor i ett par år här i Sverige, så debatterar man otroligt häftigt kring den ensamma dam som åker Vasaloppet 1923, och som faktiskt resulterar i att kvinnor fortfarande får rösta i valet, men de får inte åka Vasaloppet ända fram till 1981. Och då vill jag också lyfta att vinnaren 1923, när den här novellen kom ut, han kom ifrån Norsjö, alltså oj, en av våra kommuner. Det är lite skojigt.
Ja, vad kul.
Exakt. Hjalmar Branting avgår som svensk statsminister. Atatürk väljs till Turkiets första president. Det är ju inte Sverige visserligen. Men Statens institut för rasbiologi, alltså den svenska Statens institut för rasbiologi, föreslår att inom citat mindervärdiga folkelement ska kunna tvångssteriliseras. Bland mycket annat. Mm. Så att det är ju i den här världen som den här romanen, nej förlåt, novellen utspelar sig, eller skapas. Och delvis utspelar sig. Man märker inte så väldigt mycket av de här världsstämningarna, dock kanske man kan säga, när man läser novellen. Men nu sitter vi här. Vi sitter ju fortfarande i XM Priory, eller hur?
Ja.
Är vi galna ännu? Vad säger du, Rebecka?
Jag har en motfråga.
Yes.
Politikersvaret.
Det är kopplat till det här verket. Min motfråga är det socialt acceptabelt att prata om drömmar rent generellt, tycker ni, med kollegor och så? Man har drömt
sina egna drömmar.
Ja,
hur tycker ni?
Det kan
bero helt på vad de handlar om, tänker jag.
För mig är
ja, lite grann.
Alltså det här är en feberdröm rakt igenom för mig. Alltså jag vaknar upp, jag svettas, jag är lika blöt som när jag tittar på Dagon. Det här är ju ångest. Och det finns ju också en koppling till att han hade ju till och med en epok typ i hans författarskap som heter Dream, drömcykeln eller någonting. Alltså han jobbade så mycket ut efter sina drömmar. Jag tänkte på det igår. Va? Jag tänkte om han själv skulle bara jag skriver noveller utifrån vad jag har drömt. Febriga nattdrömmar, mardrömmar. Ja, och det är lite där jag är med den här novellen. Att jag känner den här ångesten som griper tag i våran huvudperson i novellen.
Mm.
Håller jag på att bli galen? Är det råttor i väggen?
Mm. Mm. Ja, men Johan, du då? Hur känner du dig med din mentala läget efter att du har gjort de här snart 3 avsnitten?
Ja, men det känns ändå helt okej. Det var att jag hörde precis att det började skrapa i väggen, så jag började, ja, vi får se om jag börjar ta fram något verktyg och se vad som skrapar i väggen. Så.
Man känner att det kliar liksom i kroppen när man tänker på det.
Ja, ja. Lite så. Ja.
Jag brukar hålla koll på det här. Galen känner jag mig inte, men jag håller koll lite på det här som händer runt omkring mig. Jag har ju faktiskt ett par katter i mitt hus. I mitt lite för stora hus med lite för många rum där det inte där bara katterna går omkring, och de är lugna än så länge, så att ser jag att de är lugna, då är jag också lugn, så kan man väl säga.
Det är lite som den där klassiska, visst var det gruvorna, de hade en pippifågel för att se om
kanariefågel,
ja precis, det är samma test fast med katterna.
Ja, men lite grann faktiskt. Ja, men en kort sammanfattning tänker jag skulle vara på sin plats av Råttorna i muren. Som sagt, 1923 så får en amerikansk man i någon slags övre medelålder. Han får hem sin son några år tidigare ifrån första världskriget. Sonen är väldigt sjuk och i princip hans sista släkting. Man får en lång släktberättelse under tiden som han vårdar sin son, och sonen dör tyvärr. Och det som har hänt under första världskriget, det är att sonen har fått en vän som är av adlig härkomst i Storbritannien. Och det visar sig ju då att den här vännen som sonen har stridit med i första världskriget har sina ägor alldeles precis bredvid den här gamla släktgården, släktklostret,
ja.
Släktruinen som den här huvudpersonen då stammar ifrån sedan många generationer. Man får ganska tidigt veta att någonting fruktansvärt hände när släkten utvandrade. Och det handlade helt enkelt om att den sista överlevande i den här familjen slog ihjäl hela familjen och flydde till USA. Historien har tyvärr gått om intet. Den fördes vidare från far till son i generationer i ett brev. Det kan ju kännas lite osäkert, men brevet brann inne för några generationer sedan. Så att man kände inte riktigt till vad det var som hände och varför man ska akta sig liksom från att åka tillbaka. Men man förstår att det är väldigt ödesmättat. Så att större delen av novellen utspelar sig då i södra England på det renoverade gods som den här huvudpersonen ser till att han verkar ha väldigt gott om stålar. Han har sonens vän som en god vän och han flyttar helt enkelt in och det börjar hända grejer. Ja, men det är väl en lite kort sammanfattning och så tänker jag att vi kan ju lite mer mot slutet gå rakare på eskaleringen av när han knyter ihop novellen och vad det är som händer, på tal om att lösa saker under väldigt kort tid och att stapla hemskhet på varandra. Men jag tänker att om vi ganska, alltså om vi tänker på vad minns vi starkast eller vad reagerade vi mest på och hur och kanske varför? Johan, när du läste novellen?
Ja, men jag fastnade ändå ganska mycket egentligen för det här. Jag vet inte varför, men det var någonting i det som gjorde att jag, alltså dels så tyckte jag att den var en bra, det var verkligen en, jag förstår att den hålls som väldigt en av hans bättre, för den var verkligen bra och läskig på många sätt. Men sen fastnade jag också just i det här hur han beskriver saker som vi varit inne på tidigare också, kring både förfallet och förruttnelsen och en sån här, just den här skräcken som inte går att, det är så hemskt så att de inte ens kan förstå det och så vidare. Så det, lite grann det fastnar jag vid, och just hur de beskriver, ja men det var ju verkligen en extreme home makeover som han gjorde i den här. Men just att det beskrivs också på så många platser som, ja, men jag har ett citat där när de beskriver det här som du beskrev också, i när han då har tagit den här gamla godsherren, tog livet av alla. En fasansfull men till större delen oförklarad tragedi hade lett till godsherrens 5 av hans barn och ett antal tjänares död, som drivit bort den tredje sonen, min namnfader och den avskydda familjens enda efterlevande i ett moln av misstänksamhet och skräck. Och det också sammanfattar just det, alltså han skriver det väldigt tydligt, en oförklarad tragedi. Så det, just det återkommer ju, det har vi ju sagt tidigare också, just det här oförklarade och en skräck som sagt inte ens går att förklara riktigt. Ja, nej, men det var mycket som har med det att göra, och även det här som du var inne på, Rebecca, också kring drömmar funderar jag på. Han beskriver ju själv också när han själv är sömnig och plågas av de här ohyggliga drömmarna, men även vad han då faktiskt drömde om. Att, ja, men han beskriver också att de var långt ifrån behagliga, och och det är drömmar som återkommer, mardrömmar om att han är i den här dunkla grottan och den här svina herden med hans återigen då onämnbara svampiga djur som vältrade sig i smutsen, och onämnbara återkommer flera gånger också, som anknyter till det här att det inte går att förklara riktigt vad de ser. Men även där kändes det också som någon symbolik i de där drömmarna, att det var på något sätt den här svinaherden var väl hans, just hans förfader, och de här djuren, svampiga djuren, var de tjänare som han behandlade minst sagt otrevligt.
Ja, det var väl det minsta man kunde säga.
Ja.
Men Rebecka, du var inne lite grann på det här med råttorna som väller ut ur väggarna. För det är ju det som, vad ska man säga, inleder. Man tror först att det är drömmar, men sen börjar ju då de här, jag minns inte hur många det var, men han hade ju ett gäng katter, typ 7 katter, varav en var ju hans mest trogna då, huvudpersonen som sov med honom i sängen och var ja, men som en sån följeslagare. Men att det var katterna som började uppmärksamma det här fenomenet, att tapeterna böljade och ville liksom attackera och springa efter. Och sen så började ju då huvudpersonen också att göra det. Men vad minns du mest då? Eller reagerade starkast
på? Men jag är fortfarande kvar i det här febriga, den känslan. Ja. Men jag menar, det är ju också så intressant med alla de här detaljerna. Och släktbeskrivningen tycker jag är spännande. Och bakgrundshistorien som ändå fyller ut den här novellen. Men det jag förstår, alltså det här är ju horror, skräck. Men för mig är det här så mycket mer psykologiskt och så mycket mer in på skinnet. Alltså jag kan tycka när jag såg Dagon att det var mycket så här jump scares, som man kallar det. Alltså att man bara liksom, man hoppar till. Mm. Det är läskigt för att det är läskigt, för att det är snabbt. Det här är ju något, ja men just det här febriga, det här är något som går under skinnet på en, där man mår dåligt av att känna det som huvudpersonen känner. Alltså känner ni att det är, ser ni det som ren skräck, den här novellen? Eller vad är det här för er? För jag är inte helt säker på att jag bara ser skräck. Jag känner mer en nästan så här thrillerkänsla eller psykologisk thriller.
Ja, alltså jag tänkte ju jättemycket på såna böcker där man är osäker på vad det händer.
Ja.
Händer det bara inuti huvudpersonen, eller händer det här faktiskt? Under ganska lång tid som jag läste, att jag tänkte på The Shining till exempel, eller lite grann också Shirley Jackson och så här, men var är det någonstans? Är det här inne i huvudet på personen, eller är det faktiskt ute i den fysiska världen? Under lång tid innan jag kände att jag klev över på att, nej men det är nog skräck,
ja,
den här frågan
det.
Som du hade.
Ja,
så länge gick jag i den här ovissheten.
Nej, jag kan också hålla med. Alltså det, lite grann som jag sa i det förra avsnittet, så är det, den påminner om den också utifrån det här att den här ganska snygga berättelsetekniken, att korrigera detaljer i berättelsen längs med resans gång, att man till exempel redan från början får veta att berättarens förfader mördade alla i byggnaden, och så sen får man då veta att det var inte riktigt alla som blev mördade, så det är också en grundhistoria som lite grann korrigeras längs med resans gång, som också hör ihop med hur, i takt med att man får reda på, alltså i början är det verkligen, som jag håller med dig, att det är en stor del är en feberdröm som skulle kunna vara bara i hans huvud, och så sen då eskalerar det till det här slutet då, som ändå blir också, som också känns som en ganska klassisk skräck när han väl börjar ta reda på och ta sig ner under och hitta de här mer verkligen fysiska bevisen på vad som har hänt liksom.
Precis. Nej, men jag läste också, alltså rent litteraturhistoriskt så är det tydligen, det finns myter som handlar om just de här råttorna som han anses då vara inspirerad utav, men också av en novell av Cobb faktiskt, som var väldigt ny släppt när Lovecraft skrev sin, som man tydligen är säker på att Lovecraft läste och inspirerades av. Och sen på tal om det här med drömmar, han har själv berättat tydligen att han vaknade en natt av att en bit tapet föll ner ifrån väggen med ett väldigt speciellt ljud. Och utifrån det så fortsatte han liksom att skriva den här novellen, för då fantiserade han fram vad det var för någonting. Han slog ihop de här grejerna. Mm. Ja. Nej, men så att själv själv tyckte jag väldigt mycket om den här novellen. Jag hade inte läst den tidigare. Ända fram till det här crescendot på slutet. För det är där det tar emot för mig när det kommer till Lovecraft. Mm. Jag stoppar, jag vänder helt. För där är han ju... Han gör ju det här som du föreslår förut, Johan. Att han ska försöka förklara med vetenskap och så vidare. Han åker till London och han betalar dyra pengar för att få med sig de här vetenskapsmännen tillbaka. Och de ska liksom börja förklara. Och sen blir alla helt så här förstummade när man väl liksom drar bort den här hinnan mellan liksom det man tror och det man plötsligt vet. Det stoppar för mig där. Men slutet, där hämtar han upp det ordentligt, tycker jag. När han plötsligt själv är den här som står och... Ja, men nu måste vi prata om vad det är som har hänt i det här fruktansvärda gamla... det har varit herrgård, det har varit kloster. Romarna fortsatte liksom att ta sina hedniska kulter till Storbritannien för länge, länge sedan. Liksom. Och på samma ställe har så mycket hänt. Men det finns alltså en underjordisk stad, kan man ju säga, där man har fått upp människor antagligen i syfte att bara alltså äta dem, helt enkelt. Mm. Och de är vanskapta, och man ser när man liksom öppnar upp den här porten så kan man se att de är från väldigt, väldigt många olika tidsåldrar, helt enkelt. Och många har blivit deformerade där nere i den där stan och så. Och det är dit han kommer tillbaka med sina vetenskapsmän. Mm. Och det är där den här, som huvudpersonen faktiskt, nu blir han ju galen. För han vaknar upp och får det berättat för sig att han själv har iklätt sig den här rollen då som den här herden som äter på de här svampiga djuren. Mm. Eftersom han har dödat då den här sonens vän och som har varit hans vän, och han har liksom börjat äta på honom. Så att den slutet tyckte jag ändå, hur vidrigt den är, så tyckte jag ändå att det hämtade upp hela novellen i princip. Alltså för mig i alla fall. Hur tänkte ni om slutet när de går ner där i den här skelettparaden? Liksom, ligger hur mycket gamla lik som helst.
Jo, ja, men dels tycker jag det var, där var det också på något sätt en... Det var väl berättat, just som beskriver det, det var metervis av liksom vanvettigt virvar av människoben, eller åtminstone ben som var lika mänskliga som i trappan, och de sträckte sig bort likt ett skummande hav, en del sönderfallna men andra helt eller delvis igenkännliga som skelett, och så just hur de också låg i ställningar som antydde helvetisk skräck, antingen i färd med att försvara sig eller omfamna andra skelett med kannibala åtbörder.
Oj.
Också det där att, som vi varit inne på tidigare, att den här Thornton då, som är då expeditionens psykiska utredare, som då svimmar två gånger när han konfronteras med de mardrömslika relikerna under exam priori då. Och slutligen också hamnar på den här Hanwell Asylum tillsammans med huvudpersonen, även om de då är förhindrade att prata med varandra. Men också som du är inne på lite grann, och som jag tror jag nämnt i något av de här tidigare två avsnitten, om att vara sammanlänkad med sitt arv och sin historia.
Ja, precis.
Som visar sig genom att han då attackerar och börjar äta på en av sina vänner efter att ha förlorat förståndet, och också att det sker på något sätt efter att han har tagit del av sina förfäders hemskheter.
Mm. Ja, men precis. Men hur tänker ni om råttorna innan vi slutar prata om själva novellen? Vad är råttorna? Vad tänker ni att de är?
Oj.
Alltså min enkla, superenkla tolkning, det handlade helt enkelt om... Man får ju också läsa lite grann om en råttarmé som terroriserade bygden under en kort tid. Strax efter att den här mördaren, alltså han som mördade sin familj och åkte till USA och som också blev anfader till huvudpersonen, strax efter att han hade lämnat bygden, att de här råttorna, ja men de åt grödor, de åt dödade människor och så vidare, och sen försvann de. Men superenkel tolkning, och det, jag ska inte säga på något vis att det är rätt, men jag tänkte in dem som något slags alltså något kollektivt minnesspöke över det som hände, att de här råttorna hade ju livnärt sig på den här staden av matmänniskor som låg under Exxon Priory, och när de inte längre hade något att äta, då flydde de liksom ut. De lämnade som det sjunkande skeppet, eller vad man ska säga, för det fanns inte längre kvar något. Mm. Är det för enkel tolkning? Finns det något mer?
Alltså, jag tänker också att det är, så har jag tänkt på det också, och utifrån det här att åtminstone så deras roll i den här berättelsen, att på något sätt vara, alltså, hur mycket man än restaurerar och kör en home makeover, så kan man aldrig liksom köra en home makeover över, man kan liksom inte lägga en home makeover över historien, för historien kommer alltid tillbaka och jagar det på något sätt, och det var det de manifesterade på något sätt, att de liksom gnagde sig ut ur de här gamla delarna och pockade på hans uppmärksamhet att leta efter och till slut hitta historien.
Ja,
liksom.
Precis.
Ja, jag får mycket tankar. Jag tänker ju, det är ju väldigt snyggt hur det börjar med råttorna och slutar med råttorna. Och innan du nu berättade din tolkning, så tänkte jag nog mest att det var liksom, vad ska man säga, hans sanity, hans hals liksom. Att det var det hela tiden.
Alltså förstånd.
Hans förstånd.
Mm.
Just det.
Ja.
Just det.
Ja, men det är bra.
Sakta gnagde ner det.
Exakt. Ja, men gud vad fint att få prata lite mer om det här. Men jag tänker också att måste vi säga någonting om sånt som kan skava med Lovecraft. Jag hade väldigt mycket problem i den här novellen att läsa vad den här favoritkatten hette. Och den katten, den heter ju samma som Lovecrafts egen barndomskatt. Han tyckte väldigt mycket om katter. Jag tyckte det var faktiskt ganska jobbigt att läsa, så att jag försökte ta reda på hur tänker man generellt kring Lovecraft. Och då tänker jag mest på det du har varit inne lite grann på, bland annat Rebecca, alltså en rasism. Både i samhället, men också som finns i det han, i hans författarskap. Hur tänker ni om det?
Nej, men det kan jag bara ha med om. Och det blir det som på något sätt verkligen svärtar ner läsupplevelsen också. Här. Och det här var väl den enda av de tre som där det förekom på ett sånt tydligt sätt.
Tydligt, ja.
Absolut. Nej, men jag tänker ju, utan att, såklart, det går ju inte att på något sätt försvara det här. Men han var ju också ett barn av sin tid. Det märks ju väldigt tydligt, alltså tankegångarna som går. Det du var inne också på, Svenska Rasinstitutet. Det var tankar som intellektuella människor hade. Det var liksom så man såg det. Det här var liksom högvetenskap och det var högt tänkande. Och det är ju svårt att frånse det. Det är det ju.
Ja, det är svårt. Jag tänkte mycket på det när jag såg den här tv-serien som man då har försökt verkligen att vrida på ganska tuffa sätt. Eftersom personerna som hade en annan färg på huden och så vidare i hans eget författarskap oftast framställdes som, till exempel att de hade en skurkroll. Att man vände på det i tv-serien och istället fejsade alla liksom rasistiska tendenser som han hade. Tänkte, du Rebecca har ju sett den serien i alla fall. Tänker du kring det?
Jo, precis. Det är ju, jag tror att det kan vara svårt att göra den serien utan att ta det greppet, faktiskt.
Mm.
Ja. Nej, men jag håller med.
Ja, Johan, du då?
Mm. Nej, jag har inte sett serien, men jag har ju däremot läst om den och också tagit del av andra verk där man verkligen har tagit ett liknande grepp, att man använder det för att göra upp med just författarens rasistiska eftermäle. Så att, och det tycker jag det blir, och att det pratas om det gör ju också att det blir, det finns en poäng med det liksom.
Ja, ja, men så tänker jag också, att man ändå lyfter det hela tiden. Och sen också att det är, ja men, att Lovecraft, det han har skapat är nu öppet, det har gått så lång tid. Ja. Och att väldigt många har inspirerats, har läst och fortsätter att göra det. Men det betyder ju inte att vi inte kan tolka om dem. Det har vi ju sett nu, även om vi har läst nu ett direkt verk av honom, så har vi hört en tolkning i radioteater, och vi har sett en film, rörlig bildtolkning av hans verk också. Så att då kan man ifrågasätta, och så kan man fortsätta att göra nya saker och inte fastna i den tidsandan och hans åsikter.
Absolut. Ja, men precis.
Ja.
Yes. Ska vi knyta ihop cirkelsäcken då kanske? Nu har vi pratat om de här tre verken.
Mm, vänta, jag ska blåsa ut de här ljusen.
Ja, just det. Bra.
Det var den femte.
Råkar säga.
Jag hade ett pentagram.
Men inte råkar säga något, så det kommer någon nu efteråt.
Passar det, Johan. Inte med något på gaeliska i alla fall.
Går ner till älven så kommer det. Så har det hänt någonting där i vattnet.
Men Johan, det är något tentakler som rör sig där bakom dig.
Men Johan, du hade ju jättebra ljudeffekt. När du ju...
Ja,
men precis. Menar du från...
Från filmen.
The Outsider, eller? Eller menar
din
du
egen min ljudeffekt. Min egen...
Ja, det kommer jag inte att vara riktigt, men det var... Men det där mässandet, jag vet inte om vi ska dra det nu, det känns nästan lite läskigt. Det är som den där, när man, vad är det man ska säga? Är det Candyman eller vad är det? Man säger i spegeln.
Jag vet inte, vi brukade säga Svarta Madame. Ja,
exakt.
Svarta Madame.
Jag tror inte hon har smitt
med det. Det är liknande svar. Ja. Ja, men vad tycker ni, hur kändes det? Jag tycker det var ett roligt sätt att jobba.
Ja, jag tror att
det var jättekul.
Jag tror att vi greppade, eller vad ska man säga, det var att läsa, att lyssna och att titta på en film med inspirerad eller skapat av honom. Det tror jag gav oss en bredare bild av hur han har påverkat populärkultur och litteratur och fram till idag. Och den förståelsen tror jag inte vi hade fått kanske om vi bara hade gjort en av de här sakerna. Mm. Men jag kommer ju vakna svettig. Det är fortfarande det här gore-känslan, att det är något som klibbar sig fast på mig. Det är liksom, man mår inte jättebra. Han var inte superpeppig, tror jag, som person.
Nej. Och ni har väl renoverat badrummet hemma också. Så du kommer väl vakna där och skrapa upp.
Ja, just det.
Bara hittade ner i stammarna.
Exakt.
Ja, nej, men Johan, nej, tack så mycket. Det var superkul att få vara med.
Verkligen.
Jag tycker det är lite brädspel på det här.
Ja, men precis. Uh-huh. Absolut. Det kan jag verkligen rekommendera. Det är ett verkligen sätt att bli ett med.
Jag trodde historia. Du menade att vi skulle spela brädspel i podden. Det kanske är lite svårt.
Eller spela och prata om.
Ja.
Nej, men jag tycker också att det sammanfattar väldigt bra det här som jag upplevt med cirklar överlag i livet, bokcirklar eller cirklar kring saker, att den här är på något sätt tvånget som uppstår i att man tar del av saker som man kanske aldrig skulle ha gjort annars. Det positiva tvånget som gör att man får en upplevelse som man inte skulle fått annars. Mm. Ibland positiv, ibland inte positiv. Men här har det ändå varit överlag väldigt, väldigt positiva upplevelser.
Mm. Ja, jag håller med. Mm,
absolut.
Yes.
Det här gör vi igen. Ja. Vi funderar på vad vi kan köra för tema, men det var fint.
Mm. Mm. Ja, men precis. Och tack för alla som har hängt med, om ni har varit med och cirklat
precis.
Med oss. Ha en fortsatt dålig dag. En fortsatt dag mot förståndets förfall. Så hörs vi snart igen.
Vi hörs.
Det gör vi.
Ja.
Ha det.
Hejdå.
Hejdå.